Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett på scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest
i, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Olle, vad tycker du om Egos tolkning, den typen av tjejning? Trauma, anknytning, Egos tolkning, den typen av psykologi.
Usen naturligtvis. Ja. Vad trodde du?
Ja, jag trodde att det var precis det jag trodde. Väldigt kul. Så chilla iväg med dig. Chilla iväg med dig här så. Och ni var trevligt. Mats, välkommen tillbaka.
Tackar.
Hur har veckan varit och hur mår du?
Vi fick ju ett bragdguld, eller var det förra veckan som hade fått det?
Alltså...
Det kanske var förra veckan som häst
gänget
hade fått. Tänk att vi missade prata om det. Kanske.
Ja, bragdguldet är klart.
Peter Fredriksson och det.
Det där man aldrig kom... Hette han Henrik von Eckermann, hette han det?
Ja, visst är han det. Han har en brorsa också.
I På spåret hade den här frågan också, Henrik. Men det slog mig just på spåret att de kan, alltså att På spåret deltagare är ofta de koketterar med att de inte kan någonting om idrott.
Någonting om sport, så känner de sig som att de är kulturella då.
Ja. Nu var det ju Lewandowski kom ju upp då senast. Och det är klart, då vet man ju att det är München då. Men ingen hade en susning om det.
Nej, och då, som sagt, de koketterar med
det. Ja, koketterar. Och ofta skrattar de lite för läget också. Av typen då, om det handlar om fotboll och det. Så att det är så fint att det inte kunde.
Ja, jag kan ju ingenting om sport.
Nej. Jag kan ju ingenting om fotboll, nej, just det. Eller sport.
Men det var lite pinsamt för att de inte kunde och lika knapet dock. För det är lite så här simhopp. Simhopp är väl, om man ska jämföra då med kultur och idrott. Simhopp är väl en av de mest kulturella idrotterna. I alla fall
kanske det.
Känns som att det är lite mer eleverad kanske.
Kanske det.
Du menar gymnastik och den typen kanske? Och...
Ja, men, fotboll är ju mer arbetarklass.
Alltså riktigt fult är ju hockey då.
Ja. Vet ni vad Anna Lindbergs, ja, hockeyfult, Anna Lindbergs son heter?
Jag ska säga, heter han Max?
Nej, hon är döpt efter farfar. Jättekonstigt namn. Ylverton.
Jaha. Ylverton Tengner. Ja, i Luleå. Ja. Mm.
Det kan man nästan inte heta. Men, alltså, Ylverton.
Men vissa sporter kan ju ändå kanske vara salongsfäga. Dit hör väl kanske golfen. Eller är det fint att inte kunna tänka om golf? Jag vet inte.
Nej, det är golf svårt. Golf är nog bättre att kunna om än fotboll.
En boxning också. En boxning.
Ja, boxning är ju sist när jag var på listan. Nästan, ja. Om det inte hade varit från början, kommer du ihåg det på 20-talet när man boxade med kängurus och grejer?
Ja, just
har du sett
det.
De klippen?
Ja, jag visste. Ja.
Men samtidigt också, det kan väl vara så ute kanske boxning att det till och med börjar bli inne. Va? Det är så suspekt.
Just att boxning, cirklarna
till,
går
i golf. Till och med att det kan börja vara... En grej som...
Ja, visst.
Jag tittade på lite så här, jag vet inte om det kallas knasiga klipp, men lite på, jag hade tid över att kolla på YouTube idag faktiskt. Så var det bästa knockouten. Då var det två klipp där två boxare verkligen knockar varandra samtidigt. Ja, det är så kul. Bång, så trillar båda. Så. Det är faktiskt roligt.
Och det med domaren också, att han är knockade.
Ja, men det kan man säga.
Det är gammalt.
Är det vignetter?
Snart. Jag tänkte bara presentera dig först, Olle.
Ja, tjena.
Den andra radiolegendaren.
Ja, så är det.
Fått ett klart rom här.
Tänk att du har ett program med två radiolegendarer. Det är inte,
det är otroligt.
Det är inte kattskit.
Nej, en novis och två, så att säga.
Vid spisen. En novis. Ja. Du förstår inte vad vi menar då. Vi menar novisen vid spisen. Som är
Folk gammal. Olhagen. Ja, just. Och så två emeritus inom... Kanske en professor och en emeritus då, i form av Mats. Jag vet inte. Vet du vad?
Det är okej.
Jag tycker jag vill köra. Som vanligt i Lorens Valentin med allt de bygger upp ska vi meja ner. Det är en låt, tror jag, Mats, rätta mig om jag fel, som inte riktigt går i linje med våra politiska åsikter. Det här gatscens vänster.
Ja, men när Mats var ung och när Olle Palme Lövet var ungt.
Ja, då kanske var något annat.
Sen så
jag har nog varit det, alltså. Ja, det har varit.
Ja, jag tar mig inne på
det. Men nu så har jag kanske vandrat åt andra hållet.
Mats född
52.
Du var 16 1968. Vi pratade om det förut, där stoppa matchen. Var du liksom en hola bandola kille eller var...
Det är spännande då, vi ska alltid börja med att prata boxning. Spännande att du född 52 och ditt första minne är Ingmar Johanssons OS-förlust 52 i finalen. Att du liksom minns det fast du är liksom knappt född.
Jag har verkligen tittat tillbaka, alltså jag har på allting faktiskt. Jag har tittat tillbaka vad som har hänt, och det har jag inte varit med om det själv. Och så där, så att boxning inte minst när jag var grabb. Läste all sport då. Mycket all sport. Det var ett husorgan faktiskt. Det var Edvin Ahlqvist som kommunikerade.
Alltså Ingmars manager.
Ja, vad heter personen?
Edvin Ahlqvist.
Ja. Edvin Ahlqvist.
De litar på varandra blint. Han och Ingmar livet igenom. Skrev aldrig ett kontrakt på papper. De behövde inte det. Muntlig överenskommelse funkade.
De litar på varandra så pass mycket.
Ja, det sprack aldrig heller mellan de två. Utan det var vattentätt. Alltså deras gentleman agreement. Vilket är väldigt fint. sett till hur det sällan... övrigt såg ut och ser ut i boxningen.
Men lite kurr var det mellan dem ett tag i livet, och det var när Ingmar hade lagt av och blev manager själv. Han anordnade galer. Då blev han konkurrent till Edvin. Så att under några år där i mitten på 60-talet så var det lite fnurra på tråden, men aldrig så att de bråkade så. Sen blev de vänner igen. Men Ingmars satsning på att göra galor gick åt fanders, så att han gav ner.
Ja, ganska naturligt också att få en konkurrent i Edvin, så blir ju annat ljud i skällan. Så är det naturligtvis.
Vi har ju pratat lite om det förut också, att Ingmar inte kände som kanske, att det var lite doj sådär i huvudet. Kanske någon smäll för mycket eventuellt.
Ja, så småningom var det lite dingdong alltså, men inte under karriären. Alltså han var totalt oskadd. Han gick till 21 match, det var då 1959 mot Bob Patterson när han blev världsmästare. Ja. Hade han lagt av efter den matchen, han hade varit odödlig och totalt oskadd.
Ja, han ville ju inte gå in i fighter, han inte...
Nej, men så här, alltså saken är, han var ju väldigt förståndig boxare. Vissa kallade honom feg, och många åkte, alltså tittade på matcherna just för att titta, för att de tyckte att han var feg och gillade att bua. Så att den första smällen, och den egentligen riktigt alltså enda farliga smällen, var ju 1960, när han låg och benen sprattade spastiskt. Det var ju illa, och det kom blod ur örat på natten sen.
Oh my
God. Så att det var ju kanske den som gjorde att han fick Alzheimers ovanligt tidigt.
Du har fått i uppdrag i vanlig ordning, Mats, din favorit lillen anekdot. Har vi någon kvar?
Det finns det här Haldana lillen historia. Jag tog igenom en slag då förra veckan. Men vi ringde ju lillen en gång, kommer jag ihåg, på Radiosporten då. Och han svarade faktiskt i telefon från pressläktaren. Och vi ringde bara för att höra med någon journalist eller liknande. Då svarade lillen faktiskt då. Hur gick det då? Frågade jag. Hur gick matchen? Jag blev knockad i första ronden, sa han. Och sen mötte han ju Witherspoon i Atlantic City 1990, tror jag. Alltså den sista matchen. Och då blev han knockad i första ronden.
Otäckt
knock. Han slog bakhuvudet i ringgolvet. Och då sa han i en kommentar då att... Ja, alltså det var ju ändå började ju bra den matchen. Det kändes väldigt bra innan matchen. Ja, länge i första ronden.
Ja, det är bra.
Ja, det var bra lillen så att säga. Den sak i idrottsvärlden. Och nu börjar det ställas in på riktigt. Har ni hängt med nu i alla covid-turer?
Ja, alltså jag är personligen sån att jag stänger av lite grann när jag hör ordet covid, men jag är så trött på det. Så att
jag det är man ju verkligen. Men jag tänker, har ni hört om alla inställda matcher då?
Ja.
Hela Stryktipset var inställt första gången någonsin.
Precis.
Sen starten på 30-talet, kanske 37, när de börjar med Tipset.
Jag säger 37.
37. Och det är ju ett tecken i tiden att allt är upp och ner nu naturligtvis. Sen hörde jag att det var 19 covidfall i Manchester United, alltså med personal och allting inräknat, inte bara spelare. Men sen är det ju en konflikt i Premier League då, som ju har otroliga intäkter från tv inte minst, att ställa in kostar på, speciellt i juletid nu när det är enormt med matcher.
De ska spela 5 matcher på typ 8 dagar.
Ja, men att ställa in då, det kräver mycket, för att pengamakten är ju enormt stark i engelsk fotboll.
Och hur ska de göra nu? För att vi pratade lite om det faktiskt i Bollplank, som min systerpodd i lördags då.
Den pratade mycket om Boxing Day.
Precis, och Boxing Day. Alltså, jo, så det var ju Floyd Patterson mötte sån lite. Nej, jag skojar, Mats. men däremot så, de spelar ju då 26, 28, 30 och den andra. Och typ den fjärde. Sen kommer FA Cupen den 8. Så att på typ 16 dagar. Så ska det spelas, eller 12 dagar, så ska det spelas 6 matcher. Och de kommer inte få ihop det går ju inte.
Ja, det är av ekonomiska skäl. Alltså folk är lediga då, de drar in en fasad för en massa pengar och det. Så har det varit i många år i Premier League. Men det är ju en kraftmätning mellan pengarna nu och hälsan som pågår i Premier League, verkligen. Men ja. De kan ju inte spela heller om för många är sjuka.
Det blir ju ingen fotboll riktigt. Nej. Man såg ju Chelsea, eller Wolverhampton mötte ju Chelsea nu igår faktiskt, det är måndag idag, söndag igår, och det var ju parodi, det gick inte att spela för att båda, Wolves backar hem och Chelsea då hade alla borta, Werner var borta,
Kai Havertz var inte med heller.
Nej, Havertz var borta, Jag tror Pulisic var borta. Alltså hela gänget var borta.
En annan sak jag undrar, har vi pratat om det någon gång, hur konstigt är att fotbollsspelare så ofta gnäller på att de inte får återhämta sig, att de så har täta matcher, har vi pratat om det?
Ofta är det managers, typ en Klopp som brukar andra det då.
Ja, men till exempel, eller Lars Lagerbäck tidigare.
Att de känner för spelarna, de deras
livslängd. Jo, men då tycker jag vill invända, och nu vill jag att du ska vinna mot mig, eller kanske till och med du Jesper, för att jag tycker ändå, de är topptränare idrottsmän, de är alltså proffs allihopa. Och att spela då, de tycker, i allsvenskan så tycker de att de ska spela 2 matcher i veckan och få vila, alltså 3,5 dygn. Och som, om man jämför med till exempel sport som tennis, där de får spela i Grand Slam-turneringar, kanske 4-5 timmars matcher varannan dag utan att gnälla. Och det är mycket, mycket jobbigare. Jag förstår inte hur de kan vara så jävla gnälliga slash dåligt tränade, alternativt dåligt tränade. Jag förstår det inte.
De är ju topptränare.
Alltså det säger du?
Ja, men det är de.
Ja, varför gnäller de om att spela match var tredje dag då?
För att du använder andra typer av muskler. Det är långa löpningar, mycket lår, mycket vändningar. Så att det är den typen av skador.
För mig är det här, skador, det är bara ord som flyter förbi. Det är skitord. Mats, avgör det här. Har jag rätt eller har Jesper rätt?
Men det vad som sker i hockeyn från fotboll. Alltså i VM i hockey spelar de ofta varannan dag.
Ja.
Och sådär, orka med det. Det är klart att de sitter med vidare ett tag, men det är också en explosiv sport. Är hockey så mycket enklare att spela då än vad fotboll är? Har man ju funderat på då.
Och spelare som Lidström spelade över 50% av tiden i en match, ska vi tala. Hela sin karriär, oavsett landslaget eller ditt.
Som back ska sägas då.
Som back. Oftast som back. Ja. Men jag funderar också på det med fotboll. Är det som brintid under matcherna så att de inte kan hämta sig på kort tid? Och vad är det som gör det i så fall? Nu kan man ändå man kan ändå titta på Premier League idag, vilket enormt tempo det är i Premier League. Alltså det är en vanvettig underhållning. Jag såg Tottenham mot Liverpool igår. Det var en jättefin match. Den beslutade 2-2. Utvisning och så vidare och så vidare. Och var och hit och dit och missade straffar. Och domaren var verkligen ute och cykla. Alltså han greppade ingenting. Det var en mardröm för domarna alltså. Han missar jätteviktiga saker. En utvisning på Kane i första halvleken till exempel. Sen var det Liverpool som åkte ut i andra halvleken. Och så var det en straff då åt båda håll som inte vart en straff.
Man kan fråga rent filosofiskt, en straff som inte blir en straff, är det en straff? Är det fortfarande en straff?
Ja, för mig
ett träd som faller i skogen ingen hör, faller fortfarande ett träd?
Är det ett ljud?
För mig är det en straff. Liverpool fick alltså en gubbe kort och då kunde de inte vinna matchen, för det går ju inte med en gubbe kort, det går ju inte. Men så de tappade viktiga poäng i toppstriden där med Manchester City, och det är synd, nu är det 4 poäng. Så att hur som...
Är det inte bara 3, Mats?
Jag tror att det är 4.
Här kan vi hitta facit. Det är bara
jag tror att det är 4. Jag tror att det är 4 eller 3.
Vet du vad?
Jag tror att det är 3 till City.
Ja, Mats säger 4.
Jag säger 3.
Jesper säger 3. Nu ska vi se vem som har rätt. Det här är en trovärdighetsfråga. Inte minst för mig. Vem ska jag lyssna på mest framöver?
Och där får vi ju klippa bort också om vi vill.
Nej, det är kul att ha kvar.
Det är kul att ha kvar. Det är 3 poäng. Det är 44 för City och 41 för Liverpool.
Eller så ljuger du nu.
Det är 45 eller 44 menar jag.
Men grattis.
Tack så mycket. Första gången jag hade rätt i podden. Nej, men det är väl helt enkelt en fråga om skador. Att det blir försliten skador och att man...
Jo, men varför just fotbollsspelare och så veka och blir skadade hela tiden och andra idrottare inte blir det?
Men det blir blir de inte det?
Nej.
Det är innebandy och hockey.
Nadal, kan man tro, är skadad ibland, fast han har bara dopingperiod, jag skojar. Nej, men Federer till exempel har ju sällan varit skadad, de senaste 3 åren har han varit skadad. Innan det har han haft en hel karriär utan skador.
Men är det inte en annan, det är väl i och för sig, Zlatan har ju också nästan klarat sig skadefri.
Utom på slutet.
Ja, de är födda 81 båda två. De är rätt jämngamla, både Federer och Zlatan.
Det kanske är något med 81 nu. Ja. Isaksson också lite skadad.
Han är född samma dag som Zlatan, 3 ja. Oktober 81.
Precis.
Federer är född i september, tror jag, 81.
Jag tror att det är augusti.
Ska vi googla om du kvitterar, ska det bli 0-2 för Mats Strandberg?
Det är inte bra, Mats.
Torskan här också, då är det illa. Jag sa september, Mats augusti.
Jag får säga grattis igen i så fall.
Ja, eller så blir det 1-1, då kommer det bli en avgörande sen.
Vet du vad, nu har du rätt här, Mats, för det är 8 augusti.
Jaha, äntligen ett rätt, hörru.
Vet du vad som är född 8 augusti? Dustin Hoffman också.
Oj då.
De två, men det skiljer ju...
Några år,
54, eller 44 år.
Några år, men vad kul, då har... Ja, då har Mats kvitterat.
Ja, men det var trevligt. Grattis, Mats.
Ja, grattis, tackar.
Hur som haver, det ställs in massa matcher. Jag har svårt att se att de får ihop det. Och de värsta, det är ju baseballkillarna. De spelar 162 matcher om året.
Fast de står ju mest still. Och så springer de en liten, det är ingen fara alls.
Nej, nej, men jag tänker hur, om de måste ställa in matcher.
Ja, ställa in matcher. Att, jag tänkte skada och konditionsperspektiv.
Ja, nej, det har vi lämnat. De står ju med. Ja, jag tänkte det lämna. Jag tänkte mest.
Amerikansk fotboll då, hur ofta?
Ja, de spelar så sällan, gör de inte det?
Ja, och så rör de sig en hundradel av tiden.
Ja, det är
explosivt väldigt, lite kort bara.
Deras skador är ju mycket mer så här, fingerskador och hjärnskakningar.
I NFL, ja.
Ja, men vi ska prata lite om det som hände igår. För att det har varit på tapeten länge nu med domarna i Premier League. Att domarna inte håller måttet. Och det är flera tunga, det är Gary Neville, det är Carragher som hävdar att engelska domare är för dåliga.
Vad säger Phil Neville?
Phil Neville får inte prata allt. Ingen som vill höra Phil Neville.
Men liksom, jag håller inte med riktigt. Alltså då, jag har ju sett många matcher. Och varför skulle nivån... Jag tycker inte nivån är så generellt svag. Men igår var det ju verkligen i Tottenham-matchen så var det ju frekvent. Jag tycker det kan vara värre kanske i mästerskap som EM och VM än vad det är i Premier League. Alltså i Premier League, där är de på något sätt stansade för att klara det här, tycker jag.
Det blir svårt att avgöra. Alltså, det blev 1-0 till Jesper mot Mats. Sen kvitterade Mats på 1-1 mot mig. Här är en svår fråga. Här är liksom ingen faktafråga. Här är tyck och smak. Så det blir svårt att avgöra vem som vinner med 2-1.
Ja, och också när jag slänger ut frågan också.
Ja, just det.
Du har ju Erik Fredriksson som dömde bort Sovjetunionen i två mästerskap.
Dels mot Argentina var ena.
Ja, det var ju mot Belgien en gång och mot Argentina och vad heter Maradona den andra gången där. Sådana tabbar gör ju väldigt få domare som Felixson gjorde. Alltså.
Jag tycker att det är konstigt. En tanke jag har med domarna då är att domarna blir lite slappa i och med VAR.
Mm.
Man har att titta på. Men igår som det var med Paul Tierney då, Tierney som domaren heter. Han missar ju en fruktansvärd tackling. Från, hade Robertson stått kvar med foten som Klopp säger, då ryker ju dubbla benpiper på... För Kane kommer med full fart med sulan rakt fram. Den typ av... Hans försvar var, jag fick ju med bollen. Ja, men det är klart jag fick.
Men en sak som domar har blivit bra mycket bättre på jämfört med, om jag bara tar en sak som VM 90 till exempel.
Mm.
Jäklar vad det var fånar som stod och viftade. Varenda linjeman, upp med armen så fort det var nära att vara offside. Ja. Men nu är de ju jätteduktiga på offside. Det är sällan fel. Det är en otrolig skillnad.
Det håller jag verkligen med om, att de är fantastiska på det.
Alltså, sällan fel när det gäller VAR också.
Ofta lyfter de flaggan för säkerhet skull för att inte hamna i hetluften. Alltså blåser av ett anfall, då händer ingenting. Släpper du en och det blir 1-0 och matchen avgörs, då får du jätteskit och avstängd.
Mm. Det ska ju sägas det, att domarna har ju ett jättesvårt jobb av domare. Det går väldigt fort och spelarna gör ju inte heller rätt hela tiden. Men nu när du har VAR som hjälpmedel, då tycker jag att det är oförlåtligt som Tierney igår och inte ta det kortet. När han dessutom tar Robertson på en betydligt mycket mer tveksam tackling egentligen. Jag kan tycka att det är också, han kommer in med väldigt hög fart, Robertson, och träffar, sa jag Robinson förut?
Du sa Robertson, tänkte jag på Bert Robertson, gamla Skellefteå-tränare som också är proffs i NHL ett tag och spelade i Södertälje, men så förstod jag att det inte var någon du menar.
Killarna i gruvan, det är han va, eller?
Eller bara Bert.
Ja, eller bara, precis, eller bara Alf Robertson, den gamle.
Ja,
han avled ju på Estonia va?
Nej, det var
Isedal.
Nej, det var inte han heller. Det var han, går jag ner i min källare.
Ja, just det. Vad hette han då?
Mats Råberg.
Nej, det var
han med rankarna.
Rankarna är Mats Råberg.
Det var han med pinne i brasan.
Skitsamma.
Det var någon som dog på Estonia.
Underhåll i barn på Estonia då, 1900...
Det var källaren som i
det. Ja, källaren.
Ja. Då går jag ner i min källare.
Vi får nästan googla.
Det var han som, du har helt rätt till det Mats.
Ja.
Fast det är inte 2-1, för det här var inte en sportfråga.
Nej, just det.
Hur går den där?
Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare. Där kom det gamla ångmaskin. Jag måste ha metatabletter i, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ånga från maskin.
Pierre Isaksson,
just det. Han hade nog inte kommit på.
Nej, inte jag.
Det var ett smalt namn. Men han dog i alla fall på Estonia.
Ja, det
var tråkigt.
Men Alf Robertson dog av mera naturliga orsaker. Han fick ju flera stroke, så det kanske... Och,
det var väl en jättesuput, var det inte det?
Alltså, dog han till och med olyckligare än lillen?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det går inte. Alltså, lillen är världsrekord. Utan Alf Robertson Han fick ju talsvårigheter och sångsvårigheter och det efter en stroke, så att han fortsatte ändå de sista åren, men sen tog allt slut.
Ska vi komma lite grann till inflation inom idrotten skulle jag prata om idag. Mm. Eller ikväll. Och om man då tar till exempel, det har ju pratats om att fotbolls-VM, vissa vill att fotbolls-VM ska gå vartannat år. Och då säger kritikerna till det, att det är internationella fotbollsförbundet som vill det. Mm. Och kritikerna säger då riskerar det att bli som hockey-VM, att det blir som en larvgrej, att det går varje år så att det blir helt urgröpt. Mm. Och jag tänker lite på det när jag tittar nu på TV. Varje helg så är det ju skidskytte hela tiden. Det är skidskytte vardagar, det är skidskytte helger och det är alltså hela året om. Är det inte för mycket skidskytte?
Är det 5 dagar i veckan? Typ?
Ja, jag håller verkligen med om det. Nu är inte skidskytte ett hunger efter pengar riktigt som det är i fotboll och fotbolls-VM. Det är hunger, en vanvettig hunger efter pengar som styr fotbollsförbundet naturligtvis då, i Blatters anda naturligtvis. Men skidskytte, det finns ju mycket att säga om skidskytte som ju är populärt som bara den, i och med att SVT har det nu och inte längdåkning. Det avgör ju naturligtvis då. Mellan de två tror jag att skidskytte kommer att segla förbi och bli jättebra. Speciellt med Elvira Öberg och hennes fantastiska insatser här.
Ja, hon vann någonting? Gjorde hon inte det?
Hon vann 2 i rad.
Men visst är det för ofta, det håller jag verkligen med om. För att det får inte bli för ofta. Då tappar man den här prägeln av att det är något på gränsen till unikt faktiskt, varje evenemang.
Ja, det blir inflation och då vill jag också komma till att nu till exempel är kortbane-VM i simning. Och i simning så är det ju liksom långbane-VM, långbane-EM, kortbane-EM, kortbane-VM. Det blir för mycket, det är simmästerskap hela tiden. Och när jag väl pratar om det kan lika gärna komma till handboll. Hela tiden dessa handbollsmästerskap. Det är handbolls-EM, handbolls-VM, handbolls-EM, handbolls. Det är för mycket. Det som det bör vara, det är ju som i fotboll. Vart fjärde år, då betyder någonting. Alltså, säg någonting, har jag rätt eller har jag
rätt? Alltså exklusiviteten är ju A och O, alltså för magin för en sport i fotboll ska vara var fjärde år, definitivt. Det kommer att tappa något enormt om det för ett annat år. Hur ska man få plats med kvalmatcher och sånt där också? Det blir för mycket, tror jag. Men jag håller verkligen med om simning, det tänkte jag på när kortbanan gick nu. Alltså att de hade knappt upp ur bassängen senast förrän det går igång igen med ett mästerskap.
Men du behöver ju 4 gärningpris för att kunna mätta simmar.
Jo, men ska man inte stryka kortbane-EM och kortbane-VM?
Absolut, det är nästan, det går till löjets gräns nästan tycker jag. Det bankar på löjets gräns faktiskt när man kör så jävla frekvent.
Ja, och då när man ser antal medaljer då, som någon svensk idrott har haft, då är väl kanske Therese Alshammar som har haft flest internationella guld, alltså internationella medaljer, kanske 47 eller vad det var. Och Sjöström passerar. Men det blir ju så devalverat när det är så många mästerskap.
Ja, alltså det finns ju typ ingen annan idrott som kommer upp ens 47 mästerskap.
Nej, det eller finns ju inte det.
Det går ju inte att vinna. Nej,
men sen tycker jag också, alltså SVT trummar ju på då att Sara Sjöström, visst hon är jätteduktig naturligtvis, men att hon har tagit ett silver då igen på 100 meter alldeles nyligen här. Men då säger man ju liksom inte riktigt att de bästa är ju inte med på det här kortbanan, utan det är ju OS som är det absolut stora. Där är ju världseliten med, inte på de här mästerskapen. I alla fall inte formtoppade på något sätt. Så att de gör liksom ingen skillnad på de stora mästerskapen i simning och de jättesmå mästerskapen. Så att det är svårt att greppa det för gemene man och förstå hur mycket det är värt.
EM är ju,
ja, och det enda som är med devalverat är ju Paralympics simningen där det finns en klass för varje handikapp i stort sett. Men det är en annan fråga.
Men det går ju utanför Toto.
Det visst gör det.
Ska vi ta
men där, om man inte lyckas ta ett guld i Paralympics, då är man ju inte bra.
Nej, då är man inte förtjänt av att inte vara handikappad.
Bara ett guld.
Ja, just det.
Men hur ser det ut i Paralympics? Alltså, får blinda simma?
Ja, men det finns en blindklass naturligtvis.
Ja,
och det kan också, jag vet inte om det drar för långt, men det kan ju också finnas en blindklass med sådana som är förlamade i höger arm eller sådana som är vänster arm. Alltså det finns ju rätt många klasser.
Finns det vinterparalympics?
Ja, visst finns det.
Jag ser ju direkt ett problem om du åker runt skidskyttar som är blinda och ska skjuta på tavlor. Alltså, ja,
kanske just skidskytt inte finns.
Det kan inte finnas.
Men det som gläder mig faktiskt när det handlar om para, det är ju att mina gamla sporter och pingis och det lyfts ju ofta fram där som en jättekul sport. Alltså det görs mycket om pingis när parra är igång. Ja. Det tycker jag är kul.
De matcherna är kul att kolla på, tycker
jag. Ja, det är det.
Men det var ju jävligt sjukt i somras tycker jag med Paralympics i den här sittvolleybollen. Jag tror vi har pratat om det här nu privat en gång. Han som var så jävla lång. Som var typ en, alltså inte ett huvud utan en halv,
många
en överkropp längre.
Många huvuden.
Ja, det var ju verkligen en torr så länge och kunde bara sitta. Han var ju inte en sitt volleybollspelare från början, utan de hade ju bara tagit.
Och han satte sig, för man fick ha två stycken spelare i varje lag som var icke-funktionshindrade, så att säga.
Ja, men exakt. Ja,
icke-handikappade, som sa för 20 år sedan, icke-funktionshindrade.
Ja, de skulle ha någonting. De var tvungna att ha något, va?
Nej, han var väl möjligtvis bara lite kok i huvudet, men nej.
Ja,
hade ju inte 2-0 på högskoleprovet.
Nej, det hade han inte. De hade framförallt tagit någon. Det såg ut som att det var någon form av bieffekt av en kärnolycka någonstans. Ja,
det var det säkert också.
Ja, precis. För det var väl en ryss eller...
Tjernobyl.
Han blev ju frikänd, Kindberg. Mm. Men det innebär inte att Östersund...
Nej, och man ska också komma ihåg att alla som åtalas för ekonomisk brottslighet, oavsett om de blir friade eller fällda, så är de skyldiga. Det ska vi veta. Det är en gammal grundregel.
Men vi kan sluta oss till att det har varit någon form av väldigt avancerad planering.
Minns vad jag sa.
Ja.
Han förlorade sitt jobb på Östersundshem där han var vd. Men han gjorde ju tveksamma affär, det ställer ju utom all tvekan. Men ändå verkar ju killen tämligen galen i mina ögon. Alltså. Hur kan han tro att det här skulle passera överhuvudtaget utan att gå till rättsliga åtgärder? Så att killen verkar kanske inte snurrig, men totalt galen.
En annan som verkar galen som sitter inne för ekonomisk brottslighet är ju Runar. Han har ju börjat hota folk på Svartsjöanstalten där han sitter och sådär.
Ja, de andra, och det är så dumt för att han sitter väl på var det 18 månader han fick?
Något sånt, ja.
Han är ju ute efter ett år om man bara sköter sig.
Ja, men det gör han inte.
Då får han ju förlängt säkert. Alltså, om man fortsätter så här, då blir det förlängt.
Kul, man fick förlängt.
Men att han är så aggressiv, det tror man ju inte i grunden om man inte vet riktigt vad han har gjort och så vidare. Men att han skulle hålla på och konstra och vägra jobba det på anstalten där, det verkar väldigt märkligt, tycker jag. Alltså.
Ja, vår moderpodd då, Gott Snack, där är med också. Vi hade ju Runar här. Och Runar fick ett eget segment för att Runar frågade, och tyckte det var lite kul, kanske ger Runar något. Men han blev jättesur då, för han tyckte att vi sa emot honom.
Jaha.
Så att han tyckte han bara skulle få sitta och prata om sitt liksom kristna och halvfundamentalistiska samtal.
Ett radioprogram med Runar och Daniel Kindberg. Vem hade inte lyssnat?
Jag tror alla hade lyssnat.
Ja, jag till en början.
Men jag tycker mycket bättre om Kindberg än om Runar. I min värld gör jag. För att Runar försöker alltid liksom då lägga dimridor på vad han har gjort och så vidare. Han tar ju fram andra saker, och journalister kan ju gå på det också. Så att få trodde nog innan, för några år sedan då, att han hade gjort någonting brottsligt egentligen kanske. Det var ju bokföringsbrott och sånt där i första hand. Men Kindberg är ju så glasklar med vad han har gjort liksom på något sätt. Jag tycker han framstår i min värld som en schysstare kille.
Och någonting som kan addera det som du säger där är att jag var en gång i tiden i rättegång mot Dr. Alban, ett förtalsmål på 90-talet. Och då är det kul, för då var en av Dr. Albans kompisar som var där för att titta var Runar. Men då hade jag och min kollega och kompis Bobo Krull haft honom i radioprogrammet som vi hade nyss som gäst. Så att istället för att stödja sin kompis Dr. Alban så satt han på vår sida och pratade om vad vår kompis är till. Så Dr. Alban blev ju jätteledsen när han dessutom förlorade rättegången.
Ja, hur slutade så?
Ja, vi blev friade förstås. Ja, okay. Dr. Alban fick betala rättegången.
Ja, ni såg på väl banan med Alban?
Ja, så var det.
Att Runar är så lurig då.
Skrapar man
på ytan så märker man ju det, men du måste skrapa ordentligt på ytan faktiskt, för ytan är ganska tjock.
Ja, han är väl också han har ju en barmhärtiga samariten aura. Alltså att han är ju väldigt så här, det är fromt och det är
allt. Han lever ju på den. Han ger ju uttryck för den. Han blåser ju upp den, så att man ser ju inte riktigt saker bakom fasaden.
Nej, men det är så många religiösa gör, som den här typen av så här kändiskåta religiösa vill ju ha den här väldigt så där, det är bara Guds ord som, alltså han är ju väldigt from och snäll i rösten och len och så där. Men kul för Alban, först blir retad i radio, sen blir retad överallt på stan. Och sen blir retad en gång till i rätten. Och blir retad när han förlorar för att betala rättegångskostnader.
Ja, det var inte bra.
Nej, det var inte kul.
Fast jag har faktiskt en kul historia lite om Alban. Han har en squashkompis som för några år sedan träffade honom på Thailand. Och då, när de sågs vid antenn, de hade döttrar i samma ålder, så att döttrarna blev kompisar. Och då hade Albans familj varit där en vecka, och den här min kompis familj kom dit och såg som i receptionen. Då frågade han, Dr. Alban, vad kul, hur är det här? Då sa han, det är inte allt bra. Det är bara ris hela tiden. Det är ris till frukost, ris till lunch, ris hela tiden. De är tokiga på allt ris. Det var det första. Och det andra var, någon dag senare så skulle de gå ner till stranden. Och då gick då, det var två par, det var min kompis, hans fru och Dr. Alban, hans flickvän. Så gick de mot stranden, så såg de att Alban gick lite snett hela tiden. Han gick inte rakt som de andra. Så bara, Alban, vad gör du för någonting? Alltså, det är ormar hela tiden. Jag måste akta att det är för ormar. Jag hoppas att det är ormar. Och en tredje rolig sak. Ja. Sista dagen så var det sån här Bamseklubben, vad det kan heta. Att man får spela.
Ja,
föräldrarna fick spela på scenen för barnen.
Oh,
då sa min kompis som är ganska bra på att spela gitarren, glad sång- och dansman. Mm. Han sa, men för Alban ska vi inte upp och köra någonting. Då sa Alban, nej, jag går inte upp på scen för mindre än 10 000.
Kan jag återknyta till att vi pratar om inflationen. För att Super League har ju varit en följetong många år i fotbollen. Att storklubbarna, framförallt Barcelona, Real Madrid, Juventus, de som har ligor som är, de är långt efter Premier League ekonomiskt, de vill ju ha den här väldigt till varje pris. Storklubbarna i England vill också ha det egentligen. För då tror man att det kommer, man har ju sagt att man inte vill ha det nu för sportlands skull, men man har ju varit drivande.
De vill ju på riktigt.
Igen, precis.
Ja. Men vill alla klubbar i England?
Liverpool,
nej, men
United,
de stora klubbarna
vill
ha det. De snåla, stora.
De, Big Six vill ha det.
Jo, visst.
Men bottom
14.
Vilka
var The Big Six när NHL startade? Det är därifrån uttrycket The Big Six kommer. Precis, vi ställer frågan till Jesper. Mats, vad var facit?
Jag tror att Detroit var en av dem. Chicago. New York.
Ja, om man håller upp tre fingrar nu. Bara så
ja, Montreal. Ja. Sen tror jag, hör du, att Boston var en av klubbarna också.
Ja, fast då är Philadelphia och Toronto kvar. Och hur gör vi med dem?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra, det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, den, exakt. Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på.
Mm.
Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för att man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag.
Mm.
Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Mm. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, den diagnosen man kan sätta är ju ofta, så illa är det inte. Eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt, tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har jag ett samtal och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att, någon att man får det bekräftat. Mm. Men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det, det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man får, det, man har över 250 psykologer. Man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök. Inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindler-appen
och på en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindler.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så behöver man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det.
Mm.
Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini.
Mm.
Jag gav ett sånt till en kompis till mig.
Mm.
Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund står man och håller i rätt flaska.
Just.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett.
Mm.
Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min diskbänk.
Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna.
Mm. Tack Sini.
Tack för allt.
Ja, det är då någon ska bort i så fall. Ja,
någonting sånt, vad säger Mats?
Jag tror Philadelphia.
Ja.
Ja, det var ju en amerikansk liga från början. Det var ju. Jag är inte så jäkla säker på Toronto där, men jag tror att de inte var med från början. Det tror jag inte att de var.
Vi sa ändå sjuk. Nu ser vi oss som en enhet som inte tävlar mot varandra. Nu är vi en trevliga kompisar. Och vi sa sju klubbar. Vi tror att sex av dem var med.
Frågan om inte, jag tror faktiskt att Ottawa kan vara med från början också.
Nej, då är det åtta. Då är det åtta. Som åtta, va?
Lägger in lite.
jag tror inte det. Jag tror inte
ska
det.
Vi kolla det? Vilka som är Big det, Six? Ja. Eller vad heter Original Six heter de.
Ja, okej då.
Jag tror, eller jag vet inte.
Jo, det heter de.
NHL. Och det hette väl inte NHL bara från början, va? Utan de slog väl ihop två som de gjorde i amerikansk fotboll. De har ju fortfarande de två. AFC-konferensen, alltså det är ju NFL och sen är det AFC. American Football Conference. Man tror ju att NFL är den enda. Men den andra heter fortfarande.
Ta fram det telefonen får vi se.
Det är överkurs.
Ja. Ja, jag tror också att Ottawa kan ha en chans där också nämligen. Men jag skulle välja bort Ottawa.
Då ska vi se. Är det med då?
Ja. Jag tror inte på Ottawa.
Ja, Boston tror jag på däremot.
Boston Bruins.
Absolut. Ja. Bobby Orr's Boston.
Ja, och Montreal, givetvis.
Ja, Montreal är ju en kärnklubb.
Ja, det är två av sex. Två sjättedelar som jag skulle säga en tredjedel.
Ja, precis. Kan jag säga också. Eller två tolftedelar.
Rangers.
Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Red Wings, Montreal, New York Rangers och Toronto Maple Leafs.
Ja, då är fyra sjättedelar. Eller två tredjedelar som
du säger. Ja, det borde man nästan ha tagit.
Ja, det gjorde
vi kanske också från början.
Ja, två till då.
Sen drog, nej, men det är de sex klubbarna. Det var ju bara
Red Wings. Kör alla sex en del.
Boston, Chicago, Detroit, Montreal, New York och Toronto.
Satte vi inte det då?
Jo, jag tror vi gjorde det. Från.
Och de vi sa fel, de kan man glömma.
På sätt och vis gjorde vi det.
Precis, och sen 66 då, så då beslöt man sig för att faktiskt
expandera. Det är Mario Lemieux nummer.
Det är det verkligen.
Det ska man inte glömma, fortsätt.
Precis, och då så tillkom 67-68, Kings, alltså Los Angeles. Minnesota North Stars, som numera är Dallas Stars, tror jag.
Det fanns alltså ett Minnesota Timberwolves ett tag, fast det kanske var en annan sport.
Det är basket, va?
Just det, tar vi bort.
Jag tror det. Oakland Seals, de finns för nog inte kvar i taget.
Länge sedan.
Philadelphia Flyers såklart, Pittsburgh Penguins och St. Louis Blues. Men jag undrar lite grann, jag tror nämligen att det här är de som medverkat i NHL. Jag tror att det fanns en liga innan, det fanns ju lag som mötte varandra i Stanley Cup innan. Men det här är Original Six.
Kurs igen där.
Ja, vi släpper det helt enkelt.
Men där har du ju inflationen igen då. Men alltså marknaden är ju jättestor, så att det är klart det finns ju plats för många fler lag. Som det blev sen, efter Original Six.
Ja, och jag tycker att NHL är skillnad, för att alltså amerikansk idrott överhuvudtaget, de är så otroligt införsådda med amerikanerna vad amerikansk idrott är. Att det är jippo och det ska vara det är tv som styr, eller marknadskrafter. Medan europeisk idrott, då ska klubban hela tiden låtsas att de är på supportrarnas sida. Eftersom fotbollen till exempel då i Europa är så otroligt mycket mer supporterstyrd. Men då ska man ändå låtsas att nej, men vi gör väl vad supportrarna säger. Det gör de inte alls, utan de gör ju bara precis vad pengarna säger, de också.
Visst är det så, men det är en väldig skillnad att vara på idrott i USA och i Europa. Jag har varit på basket, amerikansk fotboll, jag har varit i hockey i USA. Och det som betyder mest där, det är ju att äta mat.
Ja, ja.
Och de ställer sig framför det och man får köpa mat och de bryr sig inte om att flytta på sig, för de vet att alla bara äter mat. Alla runt omkring äter mat. Det är bara att äta mat. Ja, så ja, det är en happening av att äta mat.
Exakt.
Mycket mer än vad det är.
Och det finns ju inte det här grundläggande som det finns i Europa och i Sverige då. Vad idrott är för någonting, det skärs ju något enormt.
Mm.
Ja, jag har varit på tennis i Madison Square Garden på Masters flera gånger. Och det kan jag bara stryka under på att det är mat som gäller. Så är det.
Men så det är också att pauserna till exempel, jag kollar mycket NHL då, de är ju så otroligt långa. Då ska folk hinna köpa bärs och mat just. Så att det är ju därför som det är, plus reklambreak då såklart. Det där håller ju på att komma till Sverige också. Varningens finger.
Tyvärr gör det, de förlänger ju pausen av den anledningen för att folk ska hinna handla ordentligt. Alltså,
precis, och så där, reklam i TV. Och så VM också med Kisscam och allting. Det ska ju också vara, ni vet den här...
Jo, visst.
Jag tycker inte man ska amerikanisera ishockeyn och idrotten i Sverige. Det tycker inte jag heller. Det ska vara tillbaka till grunderna, tycker jag.
Och jag tror att det är det som håller på att hända med Superlig. Och det UEFA gör nu är ju att man säger för att nej, vi kommer, om ni gör det här nu och går ur och bryter ur, då är det borta från Champions League, ni kommer inte, och FIFA har ju också varit tydliga med, ni kommer inte spela fotboll. Det FIFA gör nu som är så listigt, eller UEFA menar, är att nu håller man ju på att starta en ny typ av Champions League som kommer vara mer
om några år.
Ligaspels, och det vill vi väl inte ha. Men vi vill ha de ligorna som är.
Det de vänder sig mot, det är kanske det där gruppspelet som är ganska snabbt avgjort, där det är två jättebra lag. Det är väl det de vill ha bort, för kritiken har varit då att sista omgången i många grupper är avgjorda. Och det är ju inte bra, utan det går till åttondelen då. Så att det kan jag ställa upp på, att de vill ha då att det ska vara 10 matcher, de ska liksom på något sätt i någon sorts lottning, alltså möta, inte alla, men på något sätt att det ändå blir rättvist då.
Man skulle kunna ha två konferenser kanske?
Ja, eller något liknande. De skissar ju på det kanske nu, då kommer du sjösätta det om några år, 23-24 kanske.
Ett problem som finns tycker jag är ju att småklubbarna, och då pratar jag inte Malmö, för Malmö tjänar ju jättemycket pengar på Champions League. Men det är ändå en piss i havet jämfört med vad en klubb som Klubb Brygge tjänar på med Champions League. Som ändå har chans och framförallt pengar först får man reklampengar från annat håll. Man har dessutom chans till, eller man får investeringar från eftersom det är 51% regeln, så är det ju svårt helt enkelt och höga skatter. Så konkurrensen är ju för hög egentligen. Men för en sån klubb som Klubb Brygge då istället, det är ju enorma pengar. Eller Benfica.
En bra film för att In Bruges, har ni sett den? Det är alltså i Brygge, jättebra film. Men jag tänker på hur långt det har gått med politikprat när du sa FIFA har varit väldigt tydliga med. Om jag då hör det, då tänker jag direkt att okej, någon har varit otydlig. För så fort en politiker säger att den är tydlig, då är den otydlig. Så fort en människa säger att den är ödmjuk, då är den
inte ödmjuk.
Så fort en nation kanske är demokratisk, då är den inte demokratisk. DDR, Kampuchea, med mera.
Så det, inte, det där satt jag och tänkt på, vi pratade, vi måste nästan spela låten bara för det. Vi satt och pratade för några veckor sedan om Hoola Bandoola Band.
Nordkorea inte minst.
Ja, däremot en liten kortis här bara. Som kanske, ja. Det, alltså i fotboll tror jag det är svårt för det är så mycket motkrafter mot den här superligan, det tror jag. Och spelarnas slitage och så vidare, det tror jag väger tungt. Så jag trodde alltså, till skillnad från er då, att motståndet i England var större mot den här superligan. Vad det är tydligen. Jag har hört starkt om det. Jag trodde inte att det var så riktigt. Men
klubbarna ville driva in, men sen var ju supportrarna sa jag, vi kommer inte gå på matcherna.
Ja, framförallt det. De agerar ju våldsamt direkt och så enormt. Och tyckte jag var kanon att de verkligen kände så starkt för den ursprungliga idrotten. Men däremot i golf så är man ju inne på ett annat spår. Där vill man ju starta en likadan liga som den här superligan i fotboll i golf. Och där är det nog mycket lättare, för där finns ju inte supportrar på det sättet alls i golf. Inte,
utan, men det är ju en individuell idrott också,
så att med Dubai och sånt där, att de ska tjäna mycket mer pengar. Och där har ju Stensson och även då för detta stoppspelare sagt att de gärna ställer upp på det här. Mm. Sådana som håller på att lägga av nästan. Där hade ju Tiger varit fantastiskt om han hade kunnat spela, varit med som frontfigur, vilket han ju inte är nu naturligtvis.
Men vi ska prata lite om Tiger mer sen också.
Så att i golf är det mycket lättare att skapa en liga av den här sorten än vad det är i fotboll.
Men skillnaden är ju då, som det är en individuell idrott och de tävlar inte som nationer egentligen. Det är klart att vi tittar på, vi vill se en som ska vinna. Men alltså, golf mycket, mycket mer än vad fotboll är. I alla fall för gemene supporter är ju en sport man vill titta på för att det är bra idrott. Till exempel golf då.
PGA-touren... Vi ska också minnas det som framliden Göran Zachrisson sa en gång i tiden om huruvida golf är en sport. Han sa ju, jag tror jag har sagt det tidigare, men han sa ju att golf, jag tror inte att det är en sport, men det är världens bästa spel.
Ja, just. Och världens vackraste han sagt.
Det har blivit en sport. Från 97 och framåt till dags dato. Förut var det ju inte en sport.
Nej, det är ju,
på den gamla tiden, det var det inte, men det har ändrats.
När jag satte honom så bra nu så vill man ändå veta. Vi börjar med att prata bragdguldet och hästhoppning.
Vill du ha bragdguldet för imitationen?
Nej, då kommer jag till Anders Gernandt. Som kanske, Jesper kanske är den yngste svensk som vet vem Anders Gernandt är.
Jag vet mycket väl om det är.
Ja. Han kommenterade hästsport
just det, precis.
Alltså på 70-80-talet. Och jag tror att Mats Strandberg kan härma honom. Och det är kul om man gör det.
Mats.
För att ingen som lyssnar kommer veta hur originalet lät. Och då blir det dubbelroligt.
Vad har jag varit?
Jag heter... Nej, jag pausera. Ja.
Ny chans.
Jag tror att hon kommer att klara en morgonritt.
Det var roligt.
Jag tror att hon kommer att klara en morgonritt.
Ja. Där satt du bra.
Väldigt tackar, bra. Tackar. Och på tal om andra skåningar då, vilket vi ska gå vidare till. Vi ska ta upp golfsport sen, för jag har en till grej här om golf. Men vi börjar med det här då.
Fascisterna regerar med terror och tortyr. Sen snackar de om lagen, där är det nästan som man spyr. Medan bönderna och jobbarna hålls i takt med militär. Så kan de rika spela tennis, men de ska gärna inte spela här. Stoppa matchen, stoppa matchen.
Ja, vi är tillbaka 1975.
Vi är tillbaka 1975 och kanske 60-tal, 70-tal. Det jag vill prata om det där egentligen, som jag funderar lite grann på. Var man lika tydlig med att DDR... Sovjetunionen, Jugoslavien och Rumänien inte skulle få vara med i till exempel om det var match i Sverige då, handbollsmatch eller kan varit. Eller var det bara
ordet till Mats Strandberg.
Mats Strandberg.
Det var ju de här afrikanska, Zimbabwe och Sydafrika som stack ut något enormt och som triggade då demonstranterna att agera som de gjorde faktiskt.
Men tänk med liksom 70-talet Sverige, det var ju ganska kraftiga vänstervinnare då. Fanns det någon, hade man ens en tanke på, nej men DDR, de begår också brott mot mänskligheten.
Ja, men vi hade ju Palme då på den tiden och han beskylldes ju för att gå öststaternas ärenden i Sverige kort före sin död faktiskt. Det var ju mycket, mycket prat om det, att Palme måste stoppas, alltså lite överdrivet, för att inte Sverige ska bli en sådan stat som DDR är. Och det låg ju en del i det faktiskt, men det var överdrift. Men det var för att skapa ett motstånd mot Palme, och hatet mot Palme var ju, som alla vet, enormt.
Enormt, ja. Ja, men jag tänker på att Hoola Bandoola Band gjorde ju ingen låt, stoppa matchen, om liksom Moskva OS 80.
Eller Brynäs Färjestad 83.
Nej, precis, stoppa matchen i Karlstad. Nej, men jag tänker att det finns ju en viss godtycklighet. Jag tycker att liksom idrottspolitik har väl ändå någonstans ihop, såklart.
Det gör ju det.
Och mer, och mer.
Ja, och sen det är klart att en nation som Sydafrika och Zimbabwe som sedermera också fick från alla länder nästan starka recessioner. Men man vågade inte riktigt göra samma sak mot DDR, Sovjet. Men det är klart, det fanns väl ingen idrott kvar kanske i Europa för att de var så enormt stora nationer.
Det var
också
inte den färgskalan på öststaterna riktigt som vi hade i Afrika. Absolut inte. Utan de accepterades med tvekan kanske då, Sovjetunionen och sådär. Så att det är ingen likhet så i bedömandet från idrotten.
Det är lite märkligt, jag tycker, på ett...
Jag också tycker.
Men det är också, ska säga, med facit i hand. För att vi vet ju så mycket mer idag än vad vi visste för bara 20 år sedan kanske. När de började öppna de där arkiven i Sovjet, eller i Ryssland då, som forna Sovjet. Det är hiskliga historier.
Det är ju inte forna. Som vi pratade om när det var Jugoslavien också. Många säger forna, men det tyder ju forntid. Så det är för detta.
Okej, för detta ja, kanske.
Ja. Vi börjar om.
I det historiska sammanhanget då.
Exakt.
I för detta Jugoslavien och för detta Sovjet. Så är det spännande, tycker jag, att man i Sverige inte hade den kanske kännedomen. Och den... För att är man demokratisk, då ska man ju inte möta något land i så fall som... För båda sidor begick fruktansvärda brott mot mänskligheten.
Visst.
Och det är klart att Sydafrika och Zimbabwe kanske stack ut lite extra, det kan jag tycka också. Men även Sovjet och så vidare, väldiga brott. Och framförallt att man bara byggde upp en stor mur och stängsel.
Stalin bara, vad han gjorde. Och, men du kan ju jämföra Stalin och Hitler. Men Hitler sticker ut mer än Stalin.
Ja, det får man säga. Det är klart, det finns ju en annan ideologisk, man gör skillnad på människor.
Och det skedde så att Stalin mördade sin egen befolkning och gjorde inte Hitler.
Nej,
det är en annan skillnad.
Ja, han dödade båda, va?
Vem dödade båda?
Hitler.
Ja, fast indirekt. Ja.
Men det blir så jävla... Man får verkligen tassa på tå kring de ämnena. Men
man ska aldrig tassa på tå.
Nej,
aldrig tassa på tå.
Då tassar jag inte på tå.
Nej.
Jag kan tycka att det svensk 17-talsvänster visade ett omdöme som inte riktigt kanske stämde överens med sina demokratiska ideal. Det är väl så jag menar. Och jag tycker inte att man ska... man ska demonstrera mot Zimbabwe, men man ska också, eller Rhodesia då, men också Sydafrika, man ska också demonstrera mot DDR och Rumänien.
Kuba var ju ett sånt land som omfamnades av Sverige då. Palme var ju där och höll ett tal, tror jag, 75 då på
75?
Samma
år som vi pratade om tidigare.
Revolutionstorget med Pierre Schori då, som vet.
Verkligen.
Och
även Castro vid sin sida, och Palme talade då spanska, antar jag, inför 100 000 åskådare och det. Så att det var ingen kritik emot det, vad jag kommer ihåg riktigt. Men det var ju alltså på Kuba då, som sågs i ganska milda färger i Sverige vid den tiden.
Precis, och jag tänkte, för du som ändå var med där, Matt, hur kände du kring det här då, med att man, att det var OS i Moskva 80 till exempel? Som ändå...
Ja, det var ju alltså USA efter Afghanistan då 79, så Jimmy Carter bojkottade ju OS i Moskva då. Och sådär. Men det var ju en diktatur som var så långvarig, som hade satt sig så, va.
Mm.
Alltså Ian Smiths då Rhodesia var ju en färsk diktatur på något sätt. Att det är mycket det också.
Mm.
Har den satt sig, ungefär som Sverigedemokraterna i Sverige, sätter de sig 10-15 år framåt i tiden, så blir de mer accepterade. Det är ju så människan fungerar.
Mm.
Man trubbar sig av lite grann, och det gjorde man med Sovjetunionen.
Mm.
Så att det var inga stora saker mer än Jimmy Carter då, angående OS i Moskva, som vad jag minns då i alla fall när det hände. Så att man blir kanske avtrubbad om det inte är sensationella förändringar som händer. Då vaknar ju människor till när det är förändringar. Men Sovjetunionen var ju inte det fram till Gorbachev, så var det inga förändringar överhuvudtaget.
Mm. Om vi pratar då, om vi tar vid där till exempel vid Brezhnev, och hans ögonbryn var de starkaste ögonbrynen någonsin i mänsklighetens historia. Vilka idrottsmän eller idrottskvinnor har haft starkaste ögonbryn i historien?
om man får stretcha lite Ulfbåge har ju par rejäla ögonbryn.
Där har du Ulfbåge.
Men han har ju problem, han har ju nästan, får man vara, Ulfsliknande anledning för att det är liksom, det är skägg och det är hår. Och
nästan
det är,
ordvits på dig, alltså Ulfbåge till varulf. Alltså.
Ja, varulfbåge. Ja, man vet ju inte riktigt vad som, allt går bara ihop.
Ja, men finns det andra som har riktigt skarpa ögonbryn?
Buskiga sådana där.
George Best! Kevin Keegan, hur är deras ögonbryn?
Willem Moberg tänker jag på det.
Willem Moberg, jättestark ögonbryn.
Definitivt.
Det finns ju en brittisk skådespelare som har enorm ögonbryn. Men jag kommer inte ihåg vad han är, det är en gammal gubbe. Vart menar jag kan nästan, vi kallar upp det sen.
Men i fotboll finns det väl ingen som har Willem Mobergs ögonbryn?
Nej, det är nog gamla, Tony Adams kan väl ha haft ett par jävla ögonbryn. Det måste ju vara någon som är väldigt hårig eller som är liksom väldigt mycket man sådär.
Tänk när Tony Adams välkomna Anders Limpar till Arsenal. Och han söp ju varje dag i stort sett. Och Anders Limpar drack ju bara mjölk och vatten. Och ändå blev Limpar accepterad. Och Limpar älskade Tony Adams för att han var så snäll mot honom. Och, och den enda som var, det var okej att inte han drack i laget, det var ju Limpar. Alla andra var tvungna att dricka. Det var ändå roligt att det var så.
Men det var kul att Limpar blev så väl behandlad där, tycker jag. För att det var ju inte alltid så med honom att han blev väl behandlad av tränare och sådär. Vilket ju alla vet, och även Tommy Svensson då i VM 94 och det. Så det känns skönt att höra att Limpar blev väl behandlad.
Ja, där hade han det bra.
För mig, det
ja, gör där hade han det bra.
Vi ska gå vidare lite grann, och nu vill jag prata lite mer golf. Charles Woods, heter han det? Sonen till Tiger. Mm. Eller heter han Charlie?
Nej, Charlie.
Charlie Woods. Har spelat med sin pappa. Är det på PGA-touren eller är det bara något annat? För att det har varit stora rubriker nu.
Det är väl uppvisning, va? Eller?
Ja, det är absolut inte PGA-touren. Det är det ju inte. Utan det är väl kanske...
Han spelar sällan Forsen på PGA-touren.
Nej, det är väl Jippo-grejer.
Då var det slag så är det Forsen.
Men han är otrolig som, för att vara så liten.
Ja, alltså Jippo-grejer då. Och allt med Tiger i den världen är fortfarande jättestort.
Men Tiger spelar väl fortfarande på PGA, eller inte det?
Hans bilolycka gjorde, eller bilolyckan gjorde, han kan knappt röra sig.
Det sjuka var att han vann ju ändå Masters efter bilolyckan, va?
Nej, 2019. Hans sista stora seger var ju 2019 när han vann då före Brooks Koepka, tror jag.
Var det Koepka?
Slutet, på US Masters. Det var ju ett under att han kom tillbaka då, Tiger som var uträknad tidigare, och vann det största av allt som finns, nämligen US Masters. Men sen i februari så råkade han ut för en svår bilolycka. Sen dess är jag ju inte återhämtad.
Han super en del, Tiger. Alltså, han har ju problem med spriten och kvinnorna. Jag vet inte hur det är med kvinnorna nu. Han verkar lugna sig lite. Han har ju jätteproblem.
Vet du det, eller?
Ja, det har väl gått ut och sagt själv. Att han har legat med över 200 kvinnor och allt.
Nej, men att det skulle vara slut med det nu.
Nej, det var det jag undrade om det var slut.
Jag tror han kör på.
Att du har hört det på något sätt inside, att han kan sluta med kvinnor nu.
Inte att det är lika många, för han har ändå haft en del relationer efter det. Som verkar ha hållit hyggligt.
Sånt kan man inte lita på, Jesper.
Har du hört det, att det är färre nu?
Ja, eftersom jag inte har... Nu blinkar man så här. Ja, eftersom man inte har, eftersom det, han är så påpassad. Och man inte har hört någonting om motsatsen. Då får man kanske...
Du måste vara lite källkritisk, Jesper.
Ja, men det är jag också.
Det kan bero på också att han inte är lika het nu, så han var aktiv riktigt. Alltså 2009 så var ju ett crescendo då med svenska frun och det var ju då...
Tror ni han ligger runt lika mycket idag som han gjorde på den tiden?
Nej, men det kanske är för att han åt ryggen efter bilolyckan.
Han kanske inte orkar, nej.
Det är bara på ryggen.
Ja, just det.
Kanske, bara mouth stuff, som man säger i USA.
Men att det är förlust för golfen att Tiger då är out of order, att han är utanför banan, det är naturligtvis jätte, för att de lever mycket på honom. TV-tittandet ökar ju jättemycket varje gång han var med då.
Men är Nicholson glad nu då? För att Nicholson, eller Mickelson, han måste ju varit sur att han inte fick... Att han inte var...
Tänk att Mickelson i år blev den äldste någonsin att ha vunnit en
major.
Ja, en major. Det är otroligt.
Han är väl 50, va?
Han är född 1970. Ja, han är 51, han fyller 52. Och han är otroligt, otroligt välbehållen och sådär. Och han var ju, den stora olyckan för Mickelson, det var ju Tiger Woods under de här åren. Han inte fick vinna den enorma mängden titlar som han skulle ha vunnit annars.
Så var det. Mm. Och jag minns Hale Irwin, kommer du ihåg det, kanske 15 år sedan, som var i särspel i US Open. Han var i samma ålder och förlorade. Men då tyckte jag att Hale Irwin kanske var så här, i min synvinkel, 80 år. Och det är ju inte Mickelson riktigt, men det är ju bara man själv åldras. Jag har ingenting med.
Alltså Mickelson ser gammal ut i och för sig, men han kommer ju hålla på seniortouren i många år. Alltså hans liv är ju golf.
Man har ju sett lika gammal ut.
De kan ju väcka mycket som mitt i natten, säger de, och han börjar direkt att snacka om olika, typ, olika puttningsrörelser. Väck Mickelson halv fyra på morgonen Och han spärrade upp ögonen direkt och började snacka om olika sätt att putta. Hur man puttar bäst, va?
En klassiker är att han stod, han fick inte sluta träna förrän han hade satt 200 e-meters puttar. Han får nog sätta så att det blev sen fixade det. Så var ju kvällar då hans fru undrar, vad är det någonstans? Nej, men det är golf. Jag står här på puttinggrinen eller övningsgrinen och kikar lite.
Så det är jobbigt att vara gift med Phil Mickelson.
Åh, gud. Det är nog bara pengar som gör det.
En parentes då. Sen kom Brian Gottfried. Som var
världsetta. Alltså jag och Mats gjorde det innan vi började spela. Då ville vi prata lite sport. Brian Gottfried som alltså mötte Björn Borg i kvartsfinal i Stockholm Open 1976.
Ja. Och det här är en tennisspelare då?
Tennisspelare. Han var snabbt han, för jag nämnde hans racket hemma på väggen. Därför vi pratade om det. Ja, fortsätt.
Han var världsetta det året 76. Han var ju inte då bra, han var en träningsnarkoman. Av Guds nåde, han tränade så vansinnigt mycket. 8 timmar om dagen, sades det.
Mer än Mickelson.
Mer. Ja. Men då sa någon till honom att gifter du inte för, tränar du verkligen varje dag? Gifter du inte för någon halvannan månad sedan, Brian? Och tränar du då? Ja, då körde jag bara 4 timmar, sa han.
Ja. Brian ändå, vilken gentleman, han drog ner lite på träningen då.
Men apropå fruar så tycker jag då tänkande om uppehållandet på en bana eller på en golfbana eller på en tennisbana.
Det finns nog en del otrohet bland de fruarna också, skulle jag misstänka.
Jag tror det, men om vi går till också då hoppa mellan tennis och golf. Så Ivan Lendl som var världsetta väldigt många veckor. Jimmy Connors har varit flest veckor och sen så kanske Federer nu då. Men Lendl är inte långt efter.
Rumänen Ivan Lendl, va?
Nej, han var tjeckoslovak.
Men var det som
senare var han amerikansk medborgare. Men han, när han slutade med golf, när han slutade med tennis, då satsade han på golf istället, så hans fru fick se honom ännu mindre. Och det knäckte, enligt honom knäckte henne. Kanske var det bara skönt att slippa honom, vet jag.
Oh, gud, vilken...
Att slippa Lendl, ja, bra eller dåligt, jag vet inte.
Nej, ja, precis.
Dåligt, eller bra tror jag, för frugan. Kanske fick någon annan säkert.
Mats Wilander gjorde upp en 88-final mot Ivan Lendl. 3-2, vilken match.
Ja, det var fantastiskt, det var det verkligen.
Det var någon match som var tråkig, var det som Björn Hellberg brukar prata om. När han mötte Guillermo Villas 83, kan
det
ha
varit det? Nej, det var 82.
I Franska Öppna?
Det var i finalen 82.
Den tråkigaste matchen någonsin.
Det måste vara, han vann.
Ja, det tänkte jag inte på då, att det var en tråkig match. För att
man
det var
blev bara
så,
glad.
Alltså, ja, men det var som Malmö FF Nottingham när de vann cupen 79. Världens tråkigaste fotbollsmatch, sägs det i historien. Men vem vet det nu? Det är väl samma sak när Mats Wilander vann Franska 82, eller?
Ja, Robertson målskytt för Nottingham. I München.
Ja, just det.
1-0.
Ja,
en urusel match kan jag vara under på. Urusel match.
Var Bob Houghton tränare i Nottingham då? Eller i Malmö? Eller Roy Hodgson?
Ja, det
någon
var det nog.
Jo, men det var
det.
Men saken är att det låter...
Nu skjuter jag berätta.
Jo, men att det låter så stort nu efterhand att de kom så långt. Men att det var världens tråkigaste. Och om Mats inte opponerar sig så tror jag på att det var så det jag säger.
men sen kan man ju fundera över tennis just. Wilander då som gjorde till... Och Jocke Nyström som gjorde det till att spela som Björn Borg. Men mycket, mycket sämre. Mycket kraftlösare och mycket mera... taktiserande och så vidare. Så att Vilas Wilander var naturligtvis en jättedålig match sett för ett objektivt öga. 82.
Inte som svensk, va?
I Paris. Men alltså, Wilander var ju 17 år bara och kom upp som finalist. Det var ju fantastiskt.
Otroligt.
Efter Sigmund Clerc och Gerolaitis och kompani på egen upp. Men det hade ju inte gått att spela så som Wilander gjorde. I dagens tennis på grus i Paris tror jag inte, för de slår ju så vansinnigt mycket hårdare nu. Utvecklingen i tennisen är ju enorm sen Wilander vann sina titlar 82 och även 85, 88.
Ja, på tal om tennisen, har det funnits någon annan period i tennisen som har varit så här bra med så många bra spelare på en samma gång?
Nej, då vill jag ta ordet ifrån Mats. Då vill jag säga att största tennisperioden någonsin, oavsett tidsålder, det är från Federer till och med Djokovic. Att de tre, Nadal, Djokovic och Federer har funnits samtidigt, det är helt sjukt. Och att de tre ligger på 20 Grand Slam-titlar var, där det kanske slutar nu, för att Djokovic kanske inte är med i Australien, för han vägrar att han spruta. Och Nadal vill ju ta franska nu igen, men han kanske inte klarar det. Så tänk om de slutar dessa tre på 20.
Och Federer är väl bort tavlingen?
Ja, men vad säger du, Mats? Kan det vara så att de slutar på 20 alla tre?
Man tänkte lite sådär på Tres Amigos i Barcelona då, ni vet inte jag tänker på. Neymar och Messi och Suarez att
det skulle kunna bli.
Det kommer inte att komma fram sådana spelare. Ja, Suarez lämnar vi därhen, men som Messi och även Ronaldo, det kommer aldrig att hända att någon sån spelare kommer tillbaka. Men det gör det nog. Men i tennis kommer det nog inte att göra det, för att de här tre är ju så otroligt outstanding på sin ålders höst fortfarande, trots att Alexander Zverev och de är jätteduktiga, till Tsipras och så vidare. Men jag håller absolut med att sådana tre spelare samtidigt kommer vi aldrig att få se. Och aldrig sån tennis som de har presterat heller under åren i de största turneringarna i möte med varandra. Så att få vara med då, det är en glädje.
Det är en ynnest.
Att ha fått sett det överhuvudtaget, det är fantastiskt.
Vem av dem är bästa tycker ni? Om ni måste.
Alltså ska man säga inbördes möten, så är Djokovic etta. Ja. Men jag tror inte man kan se det så enkelt. Om man ska säga mest kompletta spelaren, spelar snyggast, det är Federer. Och kan vara lite fusk också, för Nadal har vunnit så otroligt mycket i franska öppna just. Han har i och för sig vunnit allt, men
mycket grus också.
Ja, och Djokovic, hans psyke är också Mats får avgöra.
Alltså, Djokovic besudas lite av att han är så impopulär som spelare av någon anledning. Han har ett ganska surt framträdande.
Fråga linjedomen där.
Sin apparition på planen har ett negativt intryck utav Djokovic. Det tar ner bilden lite grann. Min favorit är ändå Nadal, som är mera unik. Federer spelar lite mer. Alltså Federer kanske är den bästa genom tiderna. Och Nadal kanske också är den bästa genom tiderna. Och Djokovic kanske också är den bästa genom tiderna. Det går inte att säga riktigt. Vem av de tre faktiskt? Alltså man trodde länge Federer var nummer ett. Men jag är inte lika säker längre.
Jag pratade med Magnus Norman som är med i årets Mästarnas mästare som kommer börja sända snart. Och han har ju mött dem alla. Han var ju världstvåa som bäst på den nya rankingen, världsetta till mig, men egentligen världstvåa. Han var ju final i franska, mötte, fick stryka av Kurten. Han säger att den trevligaste av dem, enligt honom, det är alltså Djokovic. De andra är också trevliga, men lite reserverade. Men den man får personlig kontakt med enligt Magnus Norman, det är Djokovic.
Kul att höra. Ja,
jag tänker man då, lite fryntlig serb. Schweizare.
Fryntlig är han ju inte.
Nej precis. Jag är också på det. Fryntlig
är
han
långt ifrån fryntlig.
Jag tror att ordet fryntlig finns på serbiska.
Sigge Fürst var ju fryntlig.
Ja, okej då.
Ordet fryntlig finns inte på serbiska.
Tor Modén fryntlig. Nils Poppe. Sunnemans fryntlig.
Nils Poppe och Carl-Gustaf Lindstedt kanske fryntlig. Kanske fryntlig.
Godmodig kan Djokovic vara godmodig.
Sigge Fürst, mycket, mycket fryntlig.
Men lite som Ingvar kan vara ibland. Oldsberg kan vara lite fryntlig, va?
Ja, medvetet i så fall. Alltså, Sigge Fürst var ju i sin hela apparition, sin hela personlighet, då otroligt fryntlig. Ingvar är mera medvetet fryntlig då.
Ja, just. Ja, lite som Lindström också är, medvetet fryntlig. Pinsamt tycker jag.
Precis.
Det är faktiskt pinsamt att se. Ja. Ska man vara fryntlig, då får man vara det på riktigt.
Precis.
Inte som Lindström.
Nej, som Sigge.
Ja, jag tycker att Lindström måste gå vidare från det här 40-tals pilsenfilmen som han håller på med.
Är det bra slutord?
Kanske, har ni bråttom?
Nej, absolut inte.
Nej, skämt sig då. Nej, men okej, men låt säga att Djokovic är lite mer öppen då, extrovert.
Men Jesper, om vi inte avslutar nu, då kommer aldrig klippan kunna klippa det
här. Nej, vi måste avsluta. Vi håller på nu en timme och 30
minuter. Och jag tycker det är ganska bra, tycker jag. Jag tycker Mats har sagt många bra saker idag.
Jättemycket.
Och du också en del bra saker.
Ja, du också.
Och du också.
Alltid bra saker. Olle, alltid bra saker.
Och vadslagningen var lite så här.
Jag skulle nog vilja säga att det här var vårt bästa avsnitt.
Ja, kanske.
Tycker det var tajtast avsnitt. Ja.
Så pass.
Det var ingen boxningsanekdoter. Jo, en fick vi för Lillen.
Lite i början.
Det var ju Lillen Light, så att säga.
Ja, men det var okej. Det kommer fler Lillen. Var så säkra när ni lyssnar. Mats, har du tagit med dig en liten imitation?
Zlatan grej kanske.
Ja. Så här lite julavslutnings.
Han har skrivit en bok nu. Är det den vi får höra om?
Ja, det kanske det är. Ja.
Du hittar rätt direkt där.
Ja.
Jag heter Zlatan och jag pratar med folk i Italien. Jag pratar med folk i Italien. När jag inte riktigt fattar så brukar jag nicka.
Ja, det är bra.
Ja, det satt ju.
Höll den tycker jag.
Och är 100 av 100.
Alltså Zlatan in i en studio kanske skulle kunna låta sådär. Ja. Om man satt här. Inte om man står med en mick inför massa folk.
Nej, Zlatan själv förstår ju inte hur han låter.
Nej,
och därför fick
nej. Satt han här lite ned, då kanske.
Ja, exakt. Ja, så är det.
Zlatan förstår nog inte vad han säger alla gånger.
Så är det också. Så 2-0 till Mats Strandberg mot Zlatan. Mot Mats, det är lite jämnare.
Hörrni, tack för idag, jättetrevligt. Vi tar lite juluppehåll nu. Vi ses väl efter nyår, va?
Tycker jag,
så pass ja.
Jättetrevligt. Tack för idag. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way, the bells on bobtail ring, they make our spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.